when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Tja Jonas.
Tjena.
Välkommen hem.
Tackar.
Du har min son varit ute och rest.
Ja, jag har flugit och flängt.
Ja, som en galning.
Ja, det kan man säga.
Vad kul.
Verkligen.
Vi tänkte ägna det här avsnittet, det ska bli ett kul avsnitt, jag har sett fram emot det.
Ja.
Och åt din resa.
Absolut.
Ja, förra avsnittet så var ju Jonathan med och pratade hotell.
Ja.
Och då saknade vi dig.
Absolut.
Nu känns det rätt att du är tillbaka.
Ja. Kul att man inte har blivit helt ersatt.
Ja, det är bra. Du, vi ska prata om lite av en galen resa som du har varit med om. 100 timmar i luften.
Ja.
Ja, på hur många dagar?
På 9 dagar.
Men egentligen så här, 2 av de dagarna var du ju helt på marken.
Ja.
Så man kan säga 100 timmar på 5 dagar, 4.
Ja, man kan ju säga att totalt de 9 dygnen var det 213 timmar. Så att ja, ungefär 100 timmar av dem spenderas ombord på flygplan. Så man kan säga nästan varannan timme under de 9 dagarna spenderas ombord på flygplan.
Ja, och det här är en resa som du gjorde själv.
Ja.
Och det var för att uppleva mer luften än destinationen.
Ja, det var ju lite grann av en avskedsturné för Star Alliance.
Ja.
Så att det var ju några flygbolag som jag ville uppleva en sista gång. Och då tyckte jag att det här var kanske ett bra tillfälle att uppleva de produkterna.
Ja, vad kul.
Ja.
Vilka då?
Det var Turkish i Business, United, Polar och sen ANA i Business. Och det var både The Room och deras vanliga.
Häftigt.
Så det var 4 olika produkter som jag fick uppleva. Man skulle kunna likna det här med folk som köper de dyra tågbiljetterna på Orientexpressen och sådana lyxtåg.
Ja, just det.
Så där betalar man ju 50, 60, 100, 200 000 kronor. För att spendera 3 dagar på tåg.
Ja.
Och jag skulle väl säga att det här är väl lite grann samma sak.
Ja.
Man vill spendera så mycket tid som möjligt på ett flygplan.
Ja.
För att det är kul.
För att det är kul och det är god mat och det är en speciell upplevelse.
Ja.
Om man landar och startar och man ser ut genom fönstret, det är kul liksom.
Ja, absolut.
Ja.
Sen kan jag ju ärligt säga att business är väl kanske inte så jättespännande, utan det är ju mera first som är den där riktiga upplevelsen. Men oavsett så är det ju kul att flyga business. Det är ju mycket trevligare än att flyga ekonomi.
Ja, men det är bra. Vi ska gräva ner oss i det.
Ja.
Du ska få redogöra för din upplevelse och dina intryck.
Absolut.
Men om vi bara tar det från början, hur började det här?
Så det här börjar ju med, jag har ju haft status hos Turkish Airlines i ganska många år.
Ja.
Det är väl 11 år nu.
Just det.
Och när man har högsta status hos dem så får man ju 2 stycken fria uppgraderingar per år.
Mm.
Så de här 2 kan användas till att uppgradera en valfri tur- och turbiljett i ekonomi, från ekonomiklass till business.
Ja.
Och då hade jag 2 stycken sådana här kuponger som var på väg att gå ut nu sista juni.
Det är en kupong per väg.
Ja,
eller hur?
Mm. Exakt.
Just det.
Och då vill jag använda dem på någonting kul.
Ja.
Och att hitta tillgänglighet, det är ganska svårt. För att delvis ska man hitta en billig ekonomibiljett och sen måste finnas rabatterad business tillgängligt.
Just det, och det här är alltså, det är ju inte en bonusbiljett som du bokar för Eurobonus, utan du köper en ekonomibiljett.
Ja.
Du vill att den är billig.
Ja.
Och sen på samma kära så ska det finnas bonusplatser som du kan uppgradera till.
Nej, det ska inte bonusplatser, utan det behöver finnas vanliga betala businessbiljetter, men det ska vara i den lägsta bokningsklassen.
Förlåt, såklart. Okay. Ja. Ja.
Så att det är lite mer tillgänglighet på dem än vad det är bonusbiljetter.
Mm.
Men utmaningen där är att det måste kunna klaffa med att det finns billiga ekonomibiljetter.
Ja, just det.
För att ibland kan de här ekonomibiljetterna vara ganska dyra, och då finns det businessbiljetter, och då är ju nästan ingen prisskillnad.
Så du börjar med att söka på den här, vilken bokningsklass är det i business?
Det är J-klass.
J-klass. Du börjar söka J-klass och sen så bara, ja, vad kul, när fanns en som passade, och då tittar du sen på ekonomi.
Ja.
Och då vill du att den är prisvärd.
Ja, exakt.
Ja.
Så att jag brukar väl säga runt, ja, kanske runt mellan 8 och 12 000 är väl ett ganska rimligt pris, beroende på vart man åker någonstans.
För en tur och turresa.
Ja, och det är ändå ett ganska hyfsat pris för en bekräftad resa i business class.
Ja, eller hur?
Så att,
förlåt, men i det här fallet till vilken destination?
Vanligtvis är det ju bara till Asien som jag brukar kolla. Asien och USA har jag bokat tidigare.
Ja.
Nu har ju Turkish öppnat en ny rutt till Melbourne.
Okay.
Och i samband med nya rutter så brukar det oftast vara bättre tillgänglighet på de här rabatterade biljetterna. För att man vill ju försöka fylla planen.
Just det.
Och det var ju fallet med den här resan, så att Turkish hade biljetter i ekonomi för 12 600.
Från Sverige?
Ja,
ja, okay.
Till Australien, vilket är ett normalt pris för att åka till Australien.
Ja, just det.
Business fanns också i de här J-klass, och det hade då kostat, tror jag, att det var 49 000 för en tur och turbiljett.
Oj, bra besparing nu.
Ja, och då kunde man alltså bekräfta den här ekonomibiljetten till business.
Och kul att resa sådär. Okej, just det. Så att allting började med att du hade de här två vouchersen och tänkte att nu ska jag sätta sprätt på dem.
Ja.
Men okej, och där är första delen. Men sen så visade sig, hur liksom kom du på att du ville just köra Melbourne?
Det är för att Turkish länge har pratat om att de vill flyga till Australien.
Ja.
Och då har jag tyckt att det varit ganska coolt att kunna åka med dem till Australien. För att det är ju ett europeiskt, eller inom parentes, flygbolag som flyger till Australien.
Ja, just det.
Och det är egentligen bara två europeiska flygbolag som flyger hela vägen dit. Så det är British Airways som åker till Sydney via Singapore. Och Turkish som då flyger till Melbourne också via Singapore.
Ja, just det. Alltså det var en teknisk mellanlandning, eller?
Ja, exakt.
Ja, okej. Okay. Okej, där har vi lite bakgrund, men sen det var väl inte bara det? För du såg också att det öppnades upp lite spännande möjligheter för Eurobonuspoäng, va?
Precis, så att under liksom veckorna innan den resan så har jag då bevakat tillgängligheten och sett vilka mönster det finns för hur de här flygbolagen släpper bonusplatser.
Ja.
För att jag hade egentligen inte riktigt någon plan på vad man vill göra i Melbourne i en vecka.
Mm.
Och det är vinter i Australien nu, så det är kanske inte jättekul att hänga ute.
För att den här biljetten som du hittade där för runt, vad det nu var, 15 000 eller?
12 650.
12 och 6, den var för en vecka.
Ja.
Ja, jag förstår.
Och då var ju min tanke att antingen att spendera den veckan där, vilket var tanken från början. Att ja, man bor på ett schysst hotell, man tar det lugnt, man springer en och en halv mil per dag.
Ja.
Har det trevligt.
Ja, just det.
Sen vart jag förkyld och skadade knät, och då var det inte så kul att sitta på ett hotellrum i en vecka.
Ja, okej. Okay.
Och då tänkte jag att då kan jag lika gärna göra något annat.
Och då fick du nya idéer.
Ja.
Ja, det var dels din knäskada som föranledde att du skulle ut på och flyga mer. Alltså.
Exakt.
Okej, okay, så vad hände då?
Då började jag kolla återigen på de här bonusplatserna.
Ja.
Och notera att United, ANA och Air New Zealand släpper mycket platser nära inpå.
Ja.
Ungefär en vecka.
Ja.
Och då tänkte jag att nu när SAS lämnar Star Alliance så är det ju några flygbolag som jag gärna vill uppleva igen en sista gång.
Ja, just det.
Och där kanske det varit kul att studsa runt över Stilla havet fram och tillbaka.
Och det här var liksom en vecka innan du skulle åka. Då visste du att du hade din Melbourne-vecka säkrad.
Ja.
Men så tänkte du att nu en vecka innan så kanske jag kan komplettera det med lite annat kul.
Precis, så att det var väl då jag började kolla skarpt på de här resorna.
Ja, vad hittade du då?
Det är ju egentligen en sweet spot i SAS uttagstabell, och det är att resa inom Pacific-zonen.
Ja.
Som då Australien tillhör. Men att man kan routa den via vissa andra zoner.
Ja, det blev lite tekniskt här, men bara översätta för lyssnarna.
Ja.
Nej, men du sa en sweet spot som zon. Vad du menar är att det finns alltså fördelaktiga poängpriser om man håller sig i den delen av världen, så att säga.
Ja, så att hela Oceanienzonen är ju ganska stor. Men det är ju väldigt begränsade Star Alliance-anslutningar inom den.
Det är rätt intressant, för att jag menar det man tänker sig när man har Eurobonuspoäng är att man använder poängen för att flyga inom Star Alliance från Sverige.
Ja.
Och man kanske inte tänker på att om man befinner sig borta i Australien med Eurobonuspoäng så kan man använda dem, men för att flänga runt där.
Precis, så att resor från Australien till både USA, Asien och inom Oceanien är väldigt prisvärda med bonuspoäng.
Vad berättar, vad är matematiken? Alltså vad kostar de?
Inom samma zon, inom Pacific, är det 50 000 euro bonuspoäng tur och tur. Det här är alltså ordinarie pris.
Ja, fattar.
Sen är det 165 000 till USA.
Ja, okej. Okay. För då korsar du en zon.
Precis.
Ja. Så då blir det ju plötsligt mycket dyrare.
Ja.
Ja. Men inom den här zonen Pacific, då har du ju kvar på 50 000 för en tur och turresa.
Ja, exakt.
Vilket är som, i princip som en resa inom Europa.
Exakt, till och med billigare.
Till och med billigare.
Ja.
Och det är coolt, ja, för att du snackar business.
Ja.
Ja, just det. Och hur, förlåt, nu jag gräver ner mig i det här, blir så nyfiken, men Pacific-zonen, hur stor är den egentligen?
Då har ju Australien, Nya Zeeland och sen har vi de här Stilla havsöarna.
Ja, just det.
Tahiti och de här ställena.
Hela vägen ut, liksom halvvägs över Stilla havet.
Ja.
Ja, ganska så coolt.
Ja, det är ganska stor, men den är lite svår att hitta bonusplats till. Så det är många som vill åka dit, men det är sällan det släpps platser, utan det görs väldigt nära inpå. Ja. Och är det då man får de här roliga möjligheterna att kunna studsa runt.
Så en vecka innan började du gräva lite?
Ja.
Vad använder du för verktyg framförallt?
I och med att United inte kan sökas via SAS egen sökmotor, så använder man antingen Uniteds egen hemsida eller Air Canada Aeroplan.
Okay.
Så att det är en kombination av United Aeroplan och SAS eget verktyg,
ja,
som då används för att hitta de här platserna.
Ja, just det. Så vad dök upp då?
Det dök upp en resa till Tahiti via San Francisco.
Ja, kul.
På vägen dit. Och sen hem via Japan.
Vänta nu, vad säger du nu? På vägen dit, jag trodde du flög till Melbourne.
Jo, först, jag hade ju min vanliga biljett till Melbourne. Ja. Det var ju den resan som jag redan hade bokat.
Just det.
Och det var en cashbiljett och den kan man inte boka av hur som helst.
Exakt.
Den var låst. Men sen vidare från Melbourne så flög jag då till Tahiti.
Ja, okej.
Okay. Och då flyger United ett direktflyg mellan San Francisco och Tahiti.
Mm.
Jag tror att det är 4 eller 5 gånger i veckan.
Okej. Okay.
Och den kunde man ansluta till från Melbourne via San Francisco. Så att min första etappen på den här tokresan, det var ju från, ja, först var det ju från Arlanda till Melbourne.
Ja, just det.
Vi kan ju börja där.
Ja, exakt. Så du började, jag försöker bara få en klarhet. Ja. Jag förstår inte hur San Francisco kommer in. Precis, och du flög alltså Arlanda, Istanbul, Melbourne, sen till Papeete och sen till San Francisco.
Nej.
Nej.
Arlanda, Istanbul, Istanbul, Singapore, teknisk mellanlandning i Singapore,
ja.
Singapore, Melbourne.
Ja.
Sen hade jag natt i Melbourne.
Just det.
Och sen flög jag Melbourne, San Francisco.
San Francisco, okej.
Okay. 5 timmar på marken i San Francisco, ja. Och sen till Papeete.
Ja, okej. Okay. Och nu vill ju du såklart redogöra för allt som du upplevde på de här vägarna.
Ja, exakt.
Men jag vill ändå veta, åkte du sen till från Papeete till Melbourne och sen hem?
Nej.
Nej, utan du gjorde mer sen, eller hur?
Precis, jag åkte tillbaka till San Francisco, sen vidare till Tokyo och sen från Tokyo till Sydney.
Okay.
Och sen Sydney till Melbourne och sen hem därifrån.
Vad härligt. Ja, och det här ska vi gräva ner oss i.
Ja.
Ja, vad kul. Och det här tog totalt en vecka.
Ja.
9 dagar blev det ju då.
Precis, från att jag lämnade Arlanda till att jag landade på Arlanda igen, så tog det 9 dagar.
Och du, snart vill vi höra detaljerna.
Ja.
Var du mör någonstans på vägen?
Inte jätte faktiskt. Nej. Det var väl hyfsat fräsch. Men det var ju lite grann den här förkylningen och torr i halsen som gjorde att det var ganska jobbigt. För att luften är ju torr på flygplan.
Ja, det är klart.
Så det var väl egentligen denna som var jobbigt med resan. Jag tycker att det var ganska trevligt.
Ja, vad härligt.
Ja.
Okej, men ska vi ta det från början då?
Absolut.
Vad tycker du att det finns att säga om? Ska vi börja med Turkish?
Ja.
Och då den här sträckan Arlanda-Istanbul?
Precis, att Arlanda-Istanbul, det var ju på deras Airbus A321neo.
Ja.
Kortdistansflygplan, men de har ju riktig businessklass inom Europa.
Ja, det är ju de här sätena som är breda fåtöljer.
Ja, det är samma stol som SAS har i Plus på sin A350.
Ja, okej.
Okay. En sån där fåtölj som man kan fälla bakåt.
Ja.
Så det är en väldigt bekväm stol. Du har en tv-skärm, du har mat, alltså med printade menyer,
ja.
3 rätter. Och går ut med förrätt och sen får du en varmrätt från en vagn som du kan välja på, och det är champagne.
Men du, det är inte de här som känns lite gammalmodiga som fåtöljer, utan det är som de här SAS Plus?
Ja, så det är den stolen, det är samma stol som den som SAS har i Plus på sina långflyg. Skillnaden där är att när den är business på de här kortflygningen så är det mera benutrymme och lite mera lutning.
Okay.
I premium economy så är stolarna mera packade.
Mm.
Men i grund och botten så är det exakt samma stolsmodell.
Samma grej.
Ja.
Okej, okay. Och några liksom överraskningar där. Det är ganska liksom, för att vara en europeisk flygning så är den ganska lång.
Precis, det är ju 3,5 timmar så det är inte jättelångt skulle jag säga. Det är lagom längd.
Det är lagom längd, ja.
Så att det är en väldigt trevlig och fin flygresa.
Ja.
Bra, ja, hyfsad besättning. Inte den bästa den här gången, men det var bra.
Ja.
Bra mat, underhållningssystemet funkade bra. Snabbt, ja. Wifi också.
Okay.
Man har ju obegränsat med wifi om man har Elite Plus på Turkish Flying Business. Just så man kan streama Spotify och YouTube och sådär.
Ja, det är så häftigt att det funkar. När det funkar så funkar det bra.
Ja,
ja.
Så det är väldigt varierande.
Och sen kom du fram till Istanbul.
Precis, Istanbul hade jag en timme på marken.
Ja, det var inte så mycket då.
Nej, och vanligtvis så brukar ju Turkish sälja biljetter som har 3 timmars byte. Så ja. När man åker så brukar man ha 3 timmar innan man går till den fina loungen i lugn och ro.
Just det.
Och kanske en dusch.
Ja.
Här var det bara en timme, vilket var väldigt tajt.
Hann du till loungen då?
Nej, utan jag fick rusa till nästa gate. Så att det var gå igenom den där stora flygplatsen, säkerhetskontroll och sen springa till nästa gate.
Ja, just det. Du hade lite bråttom.
Ja.
Tycker du att du... Fick du besöka loungen på hemvägen?
Hemvägen, ja. Men ja. Det var också lite oplanerat.
Lite oplanerat, men vad tycker du? Liksom, om vi bara snabbt pausar vid den. Ja, den här loungen i Istanbul, vad tycker du?
Den är trevlig.
Ja, du har varit där många gånger.
Ja, många gånger har jag varit där. Jag tycker att den är trevlig och stor och luftig, men... Jag känner att man hinner inte riktigt uppleva den så mycket när man flyger business, för att oftast får man ju så mycket mat på planet.
Ja.
Och sen ska man äta ännu mer på nästa flyg, så att jag blir nästan lite proppmätt när man då ska äta de här köttbullarna och pizzan och allt sånt där.
Jag har varit där en gång bara, men den är ju väldigt sådär matorienterad.
Ja.
Mat överallt.
Ja.
Och vin och grejer.
Precis.
Sen är den ju studie, men det är inte direkt tycker jag som att komma in i en restaurang. Den är ju lite opersonlig sådär.
Ja, lite stökigt, så jag tycker att det hade varit trevligare om det var någon kul bar som Qatar har i Doha till exempel.
Ja.
Där du kan ta ett glas champagne mellan flygen.
Ja, just det.
Det hade jag nog mycket mer uppskattat än den här liksom stora bufféerna.
Ja, exakt. Det är lite bufféaktigt.
Ja, han har man åkt ekonomiklass, då är den fantastisk. För då kan man ju äta sig proppmätt och sen bara sova.
Ja.
I business vill man gärna uppleva maten och sånt ombord.
Men du, sen skulle du kliva ombord då och flyga business class med teknisk mellanlandning i Singapore.
Precis.
Lång resa alltså.
Ja, så totalt tog den här resan ungefär 20 timmar.
Alltså inklusive från Arlanda?
Nej, utan det är från Istanbul.
Ja, så att, bara därifrån, ja.
Ja, så att från Arlanda tog det ungefär 25 timmar.
Ja, just det. Gud alltså.
Och från Istanbul till Melbourne med den här stoppet i Singapore tog ungefär 20 timmar.
Ja.
Så att, det här är ju Turkish nya flagship route.
Ja.
Deras liksom high profile route. Och den flygs av deras Airbus A350.
Och när släppte de den?
Den här började flyga i, jag tror att det var mars i år. Ja, så det är en ganska ny rutt.
Ja.
Och de fick ju ganska nyligen trafikrättigheter på att flyga till Australien. Så att det var lite av en sista minuten grej att de började flyga till Australien.
Okay.
Även fastän att det har varit i, alltså i in the works under en längre period.
Och hur var det? Var det fullsatt? Eller?
Det var fullsatt.
Ja, det var det.
Ja.
Så de säljer slut på dem ganska direkt?
Absolut.
Trots att det är liksom vinter där nere?
Ja, så att Australien, det är en väldigt populär destination. De flygningen går fulla, både i ekonomi och business.
Det här, har du någon teori om varför det är så?
Nej, det är väl bara hög efterfrågan och låg kapacitet. Ja. Många vill ut och resa.
Det är coolt. Det är många som är precis, det är lite så här.
Ja.
Jag tror den här post-pandemic-effekten, den kommer hålla i sig i många decennier.
Ja, absolut.
Ja, okej. Okay. Och du, berätta, vad kände du? Vad var dina huvudsakliga intryck av den här resan?
Så att det här är ju med Turkish Airbus A350.
Mm.
Det är ju med deras nya business-class-stol.
Okej. Okay.
Eller nya, den har funnits i 5 år.
Mm.
Så att de har ju 2 stolsmodeller. De har ju en lite äldre stol på Boeing 777 Airbus 330. När man sitter 222 eller 232.
Ja.
Där man har en stolsgranne och det har ganska mycket utrymme för benen. Men det är inte så mycket avskildhet.
Nej, just det.
Och sen har vi den här nyare varianten som finns på Airbus 350 och Boeing 787. Där man sitter 121. Man är lite mer instängd, det är lite mer privacy, men det är en ganska trång stol.
Mm.
Och
är det sån här herringbone som du snackar om?
Nej, det är en staggered stol.
Okej. Okay.
Så att den är trevlig, men den är inte så lämpad för de här ultralånga flighterna.
Den är lite smal där du sätter fötterna till exempel, eller?
Precis, det är begränsat utrymme för fötterna. Du har, om du är längre än 1,80 så blir den väldigt trång att sova i.
Ja.
Och sen om du bara vill sitta ner liksom i loungeläge så slår knäna i bordet väldigt lätt.
Mm.
Så att det är svårt att hitta en bra avslappnad position, ansåg jag.
Alltså jag tänkte på det när jag reste business till New York nu sist, trots att man sitter så där bekvämt, så är det någonting med, jag tyckte det började pirra lite i benen, jag blev lite orolig för blodpropp och sånt där.
Ja.
Hur känns det för dig? Har du såna här kompressionsstrumpor?
Det har jag inte.
Nej.
Men det är viktigt att man går upp och stretchar och gör sina övningar.
Ja, du är upp och går.
Exakt.
Ja. Gör du det medvetet mycket eller?
Precis.
Okej, och så att det är fräscht och nytt,
ja.
Men det känns kanske lite trångt.
Precis, ja. Och det är just för att den här stolen, den är inte anpassad till A350.
Nej, okay.
Så att A350 har en väldigt bred kabin. Och jag vet inte om du märkte till exempel om du fick ett SAS Business på Airbus 350.
Ja.
Den stolen är både bred och då har mycket utrymme för fötterna.
Ja, just det.
Så på samma utrymme har ju då Turkish tryckt in 32 stycken business class stolar.
Mm, det blir mycket folk.
Ja, eller det är väl ungefär så många som går in, men de utnyttjar inte allt utrymme i kabinen.
Mm.
Så att du har en glipa mellan stolen och fönstret som är kanske 30 cm.
Jaha, okay.
Och den glipan hade ju kunnat gå till att göra stolen bredare, vilket man inte har gjort. Så att det är fel stol och ja, de har ju en ny stol som är på G som kanske är bättre.
Som de kanske, den har varit med i 5 år ändå, så att de kanske ersätter den.
Precis, och det är den stolen som de kommer ha på sina nya flygplan då, som kommer kunna flyga nonstop till Australien.
Ja.
Så att jag tror att det här är bara en temporär lösning.
Ja, jag fattar. För de var ju tvungna nu att gå ner och tanka.
Ja.
Du, ja, okej. Okay. Och liksom bara generellt, liksom mat och så här. Jag menar, du tycker att Turkish håller en bra nivå?
Precis, att maten är fantastisk på Turkish.
Ja.
Planet lyfte 17 och det var ju en sån där vanlig middagsflygning där de har den fulla måltidsserveringen.
Just det.
De flesta nattflyg från Istanbul, det vill säga de som man oftast åker från Arlanda, då landar det i Istanbul vid midnatt. Planet går 2 på natten.
Mm.
Då har inte de den här fulla serveringen, då får du din förrätt på en tallrik och sen får du din varmrätt och sen går och lägger dig.
Ja.
På de här dagflygen, då har de en förrättsvagn och en kock. Så att först får du en varm kanapé och den här kocken. Sen kommer du ut med förrättsvagnen. Där kan du plocka och välja vilka förrätt du vill ha. Som är jättetrevligt. Och sen får du din varmrätt som då kocken tillreder.
Ja.
Så att jag beställde ju en väldigt god shish kebab.
Ja.
Jättetrevligt.
Det är bra. Det låter ju lite lokalt sådär.
Ja, och det smakade exakt som, ja, som man gör på en restaurang.
Trevligt. Och lite vin och lite bubbel innan och allt det där.
Ja, exakt. Så att mat och dryck kan man ju inte klandra dem för alls.
Nej, vad bra.
Sen är det lite stökigt för att Turkish har ju en regel där de inte går runt med flaskor i kabinet. De häller upp all dryck i galley.
Ja.
Och det har ju att göra lite grann med att Turkiet är ett muslimskt land.
Ja,
de vill inte visa flaskor utan de vill vara lite mer diskreta.
Ja.
Och det här innebär att du får inte påfyllningar proaktivt.
Mm-hmm.
Så att på till exempel SAS, då går ju de runt med 2 vinflaskor och fyller på, eller champagne om man vill ha mer champagne.
Ja.
Här måste du plinga och liksom be om ett nytt champagneglas, så det kan ta lång tid.
Ja, just det.
Så det är väl det enda liksom irritationsmomentet.
Ja, men det jag fattar.
Ja.
Okej, men annars god mat och du låter nöjd.
Ja.
Och vad kör du? Lite film och sen dags att sova?
Precis, så det var ju i princip bara att lägga sig efter middagen.
Ja.
Vakna i Singapore, skippa frukosten.
Ja, skippa frukosten.
Ja.
Vad då?
Man är så mätt efter minnen och sen tycker att det blir för mycket mat.
Ja, det blir
jag
mycket mat.
Jag brukar aldrig äta frukosten på flygplanen om inte man råkar vara vaken då.
Nej, det är bra, det låter rutinerat.
Ja.
Okej, okay, och sen var då någon timma där?
Ja, sen hade vi Singapore. Där var du egentligen bara... Det är lite jobbigt därför att du måste lämna flygplanet. Du sitter inte kvar ombord som man normalt gör.
Ja, du måste av?
Ja.
Jaha, varför gör de så?
Det är för att de gör säkerhetskontroller i planet, så det är en lokal regel i Singapore.
Okej, okej.
Så att då ska alla passagerare av, allt bagage ska av, sen går man ut i terminalen och sen går man igen med säkerhetskontroll och sen tillbaka in i gaten.
Jaha.
Så att totalt ungefär en timme in och ut.
Okay.
Och under den här timmen hinner man då ta en bensträckare, så man tar en promenad runt i terminalen.
Det är ju ändå kanske en fördel.
Ja, jag tycker att det faktiskt det är ganska bra, för att annat fall hade det varit för jobbigt att spendera 18 timmar i de trånga stolarna.
Ja, jag fattar. Hur lång tid har du kvar nu?
Efteråt så är det ungefär 8 timmar kvar som återstår.
Det är en rejäl flygning.
Ja, så att det är som att flyga till New York. Och det är en dagtidsflygning. Så att på den här sträckan då som då lyfter från Singapore på förmiddagen, så landar man i Melbourne på kvällen.
Ja.
Då serveras det lunch.
Och sen, okej, okay. Och framme i Melbourne då?
Ja.
Som du sa, vinter där. Vad blev det till slut? Hur många dagar hade du?
Jag hade egentligen bara två nätter, så jag hade en natt på vägen dit, vilket egentligen bara var en övernattning på ett flygplatshotell. Och sen på hemvägen hade jag en natt och hel dag där jag kunde uppleva stan.
Okej, okay, så att den första dagen nu när du landar så ska du vidare innan du hinner uppleva någonting av Melbourne?
Precis. Så
att, hade du varit där innan?
Nej, jag har varit i Sydney tidigare men inte i Melbourne.
Okej, okay, så än så länge har du ingen turistig upplevelse?
Nej, utan det är bara åka raka vägen till hotellet på flygplatsen och sova.
Ja.
Så att man hinner akklimatisera sig till lokaltiden och få in de här 8 timmarnas eller 5 timmars sömn.
Lyckades du med det då?
Ja, så jag lyckades sova i 5 timmar.
Sen vidare till Papeete?
Precis.
Ja. Och då, nej, förlåt, San Francisco?
Ja.
Eller hur?
Exakt.
Och det här var United?
Precis, att jag kom ju då fram där på lördag kväll klockan 8 på kvällen.
Mm.
Var jag på hotellet vid 9 och somnade vid 10. Sen vaknade jag ungefär klockan 3 på natten, 3:30.
Ja, just det.
Så att då var man ju hyfsat pigg ändå.
Okej. Okay. Och ditt flyg gick hur dags?
Det skulle gå klockan, var det 10 på förmiddagen.
Okej.
Okay. Från Melbourne till San Francisco.
Så du gick upp, åt lite frukost på hotellet och stack till flygplatsen?
Ja.
Ja, okej. Okay. Och då var det dags att kanske hänga i loungen lite?
Precis.
Vilken lounge blev det då?
Det blev Air New Zealand's lounge på Melbourne.
Okej, okay. Och vad tyckte du om det?
Det var faktiskt en väldigt trevlig och fin lounge. Väldigt stor och rymlig.
Ja.
Ligger på nedervåningen.
Just det.
Du kan se ut över flygplanet och du har liksom bra utsikt över plattan.
Klev du på champagnen igen då?
Tyvärr hade du med champagne i loungen så att det blev kaffe och vatten.
Kaffe och vatten?
Ja.
Ja. Ja, du hade ju redan fått frukost.
Ja, exakt.
Men du, så då var du taggad att få åka United då? Det har väl inte du gjort på länge, eller?
Precis, jag har flugit Polaris inrikes ett par gånger och sen flyger de till Chicago.
Ja, okej.
Okay. Det tog 1,5 år sedan.
Ja.
Så att det här blev då min första gång som jag flög United över Stilla havet.
Ja, bra. Och man har ju hört så gott om Polaris och allt det där.
Precis. Så att,
vad var ditt intryck?
Intrycket av Polaris är överlag positivt.
Ja.
Så att den stora fördelen med United är att de har ju samma stol på hela långdistanslotten.
Ja.
Vilket är väldigt ovanligt idag.
Just det, så man vet precis vad man har att vänta sig.
Ja, så att många flygbolag har ju olika stoltyper på olika flygbolag och de håller på att renovera flygplan och då kan det vara att du har en gammal stol och sen har du en ny stol och de orkar inte byta ut stolen på alla flygplan.
Ja.
Medan United som började Polaris-projektet 2016, de har ju haft några år på sig nu att renovera flottan. Så att nu när hela deras flotta är klar så har ju de samma stol på alla flygplan.
De har varit bra på det här.
Ja.
Eller hur? Det känns som Polaris är ett väldigt genomtänkt program.
Absolut, det är ju en väldigt stabil produkt.
Ja. Och de har liksom blandat in loungen och allting och allt heter samma och allting.
Ja.
Så det är standardiserat på något sätt.
Precis.
Och det är väl en bra grej, är det inte det i liksom resesammanhang att man vet vad man har att vänta sig?
Absolut.
Ja. Det är det de har insett kanske.
Ja.
Ja. Okej, okay, och hur lång var den här resan då?
Så det här var en 14 timmars flygning från Melbourne till San Francisco.
Men du nämnde ju det att när vi pratade om innan så var det de här 50 000 poängen för att hålla sig inom Pacificzonen.
Ja.
Men det gjorde ju inte nu.
Nej, destinationen är ju inom Pacific så att SAS tillåter att du passerar en högre zon.
Jaha, och ändå bara betala 50 000 poäng.
Ja, så att det är ju lite av en fördel.
Oj, okej, okay, där ser man.
Ja.
Det där var riktigt hack ju.
Ja.
Så du flög alltså till Papeete och det liksom Melbourne Papeete var det du betalade för, men så valde du att flyga via San Francisco.
Precis, och det roliga med SAS är att de ger ju sådana här förslag ibland. Om man till exempel söker till exempel Melbourne till Bangkok så kan den ge ett förslag via Indien.
Ja, just det.
Så att deras sökmotor föreslår ju sådana konstiga rutter.
Ja.
Och SAS tillämpar ju most reasonable routing. Och så det är egentligen upp till agenten att avgöra vad som anses vara rimligt eller inte. Och i det här fallet så var det här där rutten som dök upp som första sökresultat. Så när de sökte Melbourne till Papeete så dök den här rutten upp som ett förslag.
Du menar agenten då hos SAS?
Ja, i deras system.
Ja, så du behövde inte bråka med dem för att få till en resa?
Nej, så det var ju väldigt smidigt.
Och då hade du en layover i San Francisco?
Precis.
Ja, så det var inte så, du har inte lyckats trolla dit en stopover?
Ja.
Nej.
Exakt, så att
hur många timmar i San Francisco?
Då hade jag ungefär 5 timmar. Så att, ja, den här 14-timmars flighten var väldigt trevlig.
Ja.
En av nackdelen med Polaris är att maten är inte jättebra.
Nej, okej. Okay. Det tycker inte du håller alltså?
Nej, den håller inte måttet alls.
Nej. Och
det skedde mycket nedskärning under pandemin.
Berätta, vad är det som inte beskriver lite?
Delvis maträtterna som är väldigt tråkiga och smaklösa.
Ja.
Sen har de en ganska låg budget skulle jag säga per passagerare, så att det är inga liksom roliga rätter.
Nej.
Utan det är väl någon trött räka och kanske någon sallad, och sen är det någon halvtrött köttbit som man får.
Ja, just det.
Lite seg.
Ja, vad tråkigt.
Ja.
Men servicen är bra?
Servicen är bra, den är ganska varierande. Men ja, ofta så brukar de vara trevliga, besättningarna på United.
Okay.
Och sen får man sådana ice cream sundaes, så det är ju väldigt trevligt.
Ja, det är bra.
Ja.
Ja, så du fick äta sådana?
Absolut.
Ja, det är bra, då fick du variera lite.
Ja.
Men du, okej, okay, och lite film och lite sånt där. Och var det kul att liksom flyga upp och se grejer runt omkring och allt sånt där?
Absolut.
Ja. Något speciellt som slog dig med Australien när du flög in eller sånt där?
Nej, inte så mycket. Nej. Jag hann ju inte se så mycket heller.
Nej, eller hur? Det blev mest flygplats och flygplatshotell.
Ja, så att det var ju en lång resa och då var man ju framme där i San Francisco.
Ja.
Och det här var egentligen samma dag också. Man korsade ju internationella datumlinjen, så att lyfte på förmiddagen från Melbourne framme söndag förmiddag.
Ja, just det.
Så att man är ju inne fortfarande på samma dag på söndagen.
Det är lite speciellt.
Så då hade vi den här fina Polaris-loungen, tar man en dusch, dricker lite kaffe och sen var det vidare på nästa flyg.
Du säger fina Polaris-loungen, ja?
Ja.
Ja, är den fin?
Den är väldigt fin, så att det här är deras största Polaris-lounge.
Ja, okej. Okay.
Så att de har ju två våningar, en över- och en nedervåning, och de har en stor bar, bemannad bar, de har en à la carte-restaurang, de har en buffé, och sen är det många sektioner med fåtöljer.
Ja.
Och sen har de sådana sovrum och duschar och ett spa också där de kan få lite behandlingar.
Och du, så den, och hur liksom, om du jämför den med till exempel Istanbuls där, vad är skillnaden liksom?
Det här är ju mer som en first class lounge fast för business.
Ja.
Så att buffén fanns ju där, men den är inte lika framtränande.
Nej.
Och du har ju en bar där du kan få champagne och det är mycket trevligare atmosfär.
Trevligare atmosfär, lite mer designat och så där.
Ja, bättre utsikt. Så det är inte det här stressiga och hetsiga som i Istanbul.
Nej, okej, jag fattar.
Utan det är väldigt avslappnat.
Ja, men kul. Och sen vidare till Papeete.
Ja.
Och då var det United igen.
Precis.
Polaris.
Ja, samma i princip som innan.
Samma i princip som, ja, precis.
Ja.
Inga större överraskningar.
Nej, utan det var mest äta lunch, glass, sen sova.
Ja.
Och vid det här laget så var jag ju väldigt trött, så att
ja,
det har ju gått nästan ett dygn.
Ja, just det.
Så att det var egentligen bara att sova, vakna i Papeete.
Ja.
En timme innan landning ungefär.
Papeete, franska Polynesien.
Ja.
Det är ju lite drömdestination.
Absolut, det är det som jag har velat åka till länge. Och det känns väldigt synd att bara vara där så kort tid.
Ja, för du fick inte stanna där riktigt.
Nej, utan
du skulle vidare.
Ja.
Plikten kallade.
Exakt.
Men du, vad var det? 2 timmar bara?
Ja.
Ja. Så du fick se flygplatsen?
Ja.
Fick du en känsla för lite stränder och lite omgivning eller?
Nej, det var mest bara den varma och härliga tropiska luften som man fick känna.
Ja, just det. Ja, precis. Ja.
Så att det var väl den enda värmen jag fick uppleva.
Du klev ut ur AC:n och någonstans så att du fick lite värme.
Ja, exakt.
Ja, men låter ju härligt.
Ja.
Nästa då, vad var det nu? Tokyo?
Sen tillbaka till San Francisco och sen hade jag en övernattning där.
Ja, just det.
Och sen
övernattning i San Francisco, men åkte du till stan?
Precis, och då bodde jag i stan, så att då hann jag ju vila ut ordentligt, besöka stan.
Ja.
Så att där hann jag ändå liksom uppleva stan ordentligt.
Ja, men det var väl bra.
Ja.
Och kort om San Francisco, vad är dina intryck nu?
Lite halvstuket efter pandemin. De har ju mycket problem med hemlösa där, men fortfarande en väldigt trevlig stad.
Det pratas en del om opioidskandaler och saker. Att folk är drabbade av det där.
Exakt, så att så länge man håller sig borta från Union Square och downtown så är det ju ganska trevligt.
Ja, okej.
Okay. Så det är mycket fina promenadstråk och sådär.
Ja.
Golden Gate.
Ja, fin stad ju.
Ja.
Den här backen där man ser i alla filmer och sådär.
Exakt.
Ja. Och spårvagnen.
Ja.
Så vad gjorde du? Du åt lite och gick runt?
Ja. Bara hade det trevligt i stan och sen förstås promenera mycket så man verkligen får in. Det är viktigt att röra på sig också när man spenderar så mycket tid på flygplan.
Ja, det är klart. Hur många timmar hade du?
Det var strax under ett dygn.
Ja, och vad bodde du på för hotell?
Det var Hilton Financial District, så det är samma hotell som jag alltid bor på. Inget superhotell, men det är ju trevligt. Det är ju fräscht prisvärt.
Ja, men det är bra. Och du använde lite dina hack där för att få till en bra deal och så.
Ja, ja. Så det var en bra rate.
Bra rate, ja men det är bra. Jaha, okej. Okay. Nu åker vi vidare.
Ja.
Vart tar vi vägen nu då?
Nu åker vi till Tokyo.
Nu åker vi till Tokyo. San Francisco till Tokyo.
Exakt.
Och vad var det för resa?
Det här var med Ana.
Ja, Ana var kul.
Så det här var ju också en produkt som jag verkligen ser fram emot att testa. Och det är ju The Room på deras Boeing 777. Den här nya kabinen har jag flugit i First 3 gånger.
Mm.
Men jag har inte fått chansen att flyga business. Och det är ju delvis för att finns det bonusplatser i First, det är klart man väljer dem istället.
Ja, just det. Men nu blev det business.
Ja, nu blev det business och nu fick jag möjligheten att prova The Room som är deras businessklass.
Ja, kul.
Så att det här är ju en väldigt speciell produkt. Det är en egen svit och det är en väldigt bred stol.
Ja,
så att den är mer än 80 cm bred. Så att det är som en egen liksom hytt man har.
Men du säger en egen hytt, men du kan ju inte knalla runt i den.
Nej, man kan ju sitta ganska bekvämt.
Men den har liksom, den har en dörr.
Ja.
Och den har ett, vadå, går väggen hela vägen upp till taket?
Nej, den går ganska högt upp.
Ja, du kan inte titta över riktigt, eller?
Nej, flygningen kan titta över, men det är ju svårt annars.
Ja, just det.
Så att det är en väldigt privat svit.
Ja, okej. Okay. Fräscht?
Väldigt fräscht.
Ganska nytt, eller?
Ja.
Men vad gör de då när de ska servera? De knackar på dörren.
Precis, då får man ha dörren öppen så att det blir lite mäckigt för värdinnorna att öppna och stänga dörren.
Ja, just det.
Så att under måltserveringen så är det enklast att du har dörren öppen.
Ja, och sen när du ska sova så stänger du.
Ja.
Eller när du vill vara i fred.
Precis.
Och det är en ganska tydlig signal då att du vill vara för dig själv.
Ja.
Ja, det är väl praktiskt.
Precis.
Okej, okay, och ja, det blir ett långt avsnitt här, men berätta liksom mat, service, allt det där, några överraskningar, bra som vanligt.
Ja, och det är bra, så Ana är ju, jag skulle säga att det kanske är det bästa flygbolaget inom Star Alliance.
Ja, du säger ofta det, det är bra.
Och jag skulle kanske säga att de till och med är bättre än Singapore Airlines. Ja. Jag tycker att Ana håller en så pass hög nivå att ja, det är väl kanske bland det bästa man kan boka för sina eurobonuspoäng.
Och det är coolt att de liksom också den här japanska liksom lugna och fina och bra servering och allting.
Ja.
Bra service.
Precis.
Ja.
Så att de bord så har man ju 2 val av menyer, en västländsk och en japansk. Och i business så brukar jag välja den japanska menyn för att tycka att den är lite trevligare.
Sushi, sashimi, den typen av grej.
Precis, det är någon sashimi-rätt och sen är det lite, det är ungefär som en slags kaiseki-måltid.
Ja, okej. Okay.
Så att det är lite spännande grejer.
Mm. Och sen också lite film och lite vandra runt. Och
ja.
Ha det mysigt.
Ja.
Hur lång var flygningen?
Ungefär 11 timmar, tornen.
Just det. Sen kom du till Tokyo.
Ja.
Där fick du hänga lite.
Precis, och där var det också ett dygn. Så där fick jag hälsa på min syster som bor där.
Ja, just det.
Så att det är ju väldigt kul att kunna kombinera den möjligheten.
Ja, och Japan och det var i Tokyo då.
Ja. Tyvärr så råkar min resväska gå sönder.
Jaha.
På flygplatsen.
Okay.
Det var ett lås som gick sönder när tullen ville, de brukar göra sådana random inspections.
Ja, just det.
Och då när de skulle stänga igen väskan så hade de sönder låset.
Ja.
Så då var jag tvungen att spendera halva min dag på att bara få det fixat.
Nej, vad jobbigt.
Så det var inte jättekul, men man hann uppleva vårvärmen i Tokyo.
Okay.
Och det är ju väldigt vacker stad under våren. Perfekt väder och man förstår att många vill åka dit då.
Ja, just det.
Svårt att hitta bonusplatser tyvärr under våren, men det går om man är spontan.
Gick ni, såg ni körsbärsblomningen?
Den har redan varit, så den missades tyvärr.
Missades, okay. Men det var varmt och skönt.
Ja.
Vad gjorde ni? Gick i parken?
Precis.
Ja.
Så det, ja.
Ja, härligt.
Absolut.
Och där fick du ett dygn och sen var det dags att åka till Melbourne igen.
Precis.
Och det blev också Ana då, eller?
Ja, så att då var det Ana till Sydney. Så att,
ja, vad de är, Sydney, ja.
Ja, så att Ana flyger ju då från Sydney, från Tokyo till Sydney.
Ja.
2 gånger per dag. Direktflyg tar ungefär 9 timmar.
Mm.
Och det här var med deras Boeing 787 som har deras vanliga business. Så det är inte The Room, men det är deras vanliga business.
Som är toppen.
Ja, den är också jättebra. Så att jag vet att många som frågar oss när de flyger Ana att de bara vill ha The Room. Problemet med den produkten är att den finns bara på 9 flygplan i flottan.
Ja.
Och jag tror att de har närmare 100 stycken wide bodies. Så att den är väldigt sällsynt att få. Så att flyger man Ana i business är det den här vanliga staggered stolen som oftast får.
Mm.
Också väldigt trevlig flygning. Gick ganska fort. Sova, äta god mat.
Ja.
Och sen var man framme i Sydney.
Ja.
Och vidare därifrån inrikesflyg till Melbourne. Och sen så hade jag, ja.
Det var då du flög i Economy?
Inrikesflyget Sydney-Melbourne var economy på en timme.
För du la upp någonting på Instagram där.
Ja.
Och alla vi på kontoret blev förvånade. Bara, vad gör han?
Ja. Men ett inrikesflyg är inte värt att betala 10 000 för flera business i en timme.
Nej, det är klart.
Så då fick det bli economy på den korta.
Och sen då? Fick du lite tid i Melbourne då?
Ja. Och då fick man i alla fall vila ut. Bara liksom återhämta sig.
Just det.
För att spendera så här många timmar på flygplan, det tar ju ändå ganska mycket på kroppen.
Ja, det gör ju det.
Delvis för att kabinen är väldigt torr. Man blir liksom torr i näsan och torr i halsen.
Ja.
Torr i ansiktet också och läpparna, så man är helt uttorkad.
Ja, just det.
Och sen också skönt att bara kunna röra på sig och äta vanlig mat och inte flygplansmat.
Ja, det är klart.
Så det var faktiskt väldigt skönt att ha lite tid i Melbourne för att kunna återhämta sig.
Hur gillar du Melbourne då?
Det var en trevlig stad.
Ja.
Jag tror absolut att man vill spendera mera tid där.
Ja.
Men nu under vintern så kanske inte jättekul, utan det är nog mer en kul sommarstad.
Okej, men det gav mer smak.
Ja, absolut.
Du, jag tror vi ska avsluta nu, men sen åkte du hem via Istanbul.
Ja, och det var
inga överraskningar.
Ja, inga överraskningar. Du var försenad på hemresan, missade min anslutning i Istanbul, så fick jag ta nästa flyg till Stockholm.
Okej.
Och då fick jag besöka loungen, men det var en ganska smärtfri hemresa.
Ja.
24 timmar kan tyckas långt, men då så gick det ganska fort. Man är ju vant, man är ju så avtrubbad nu.
Ja.
Man tänker sig liksom en, oh shit, 11 timmars flyg. Ja. Nu känns det som ingenting. När man har spenderat så många timmar på flygplan.
Och du, för de som lyssnar som vill göra någonting liknande som du har gjort nu. 100 timmar i luften.
Jag tror att om man tycker om sånt så har man ganska bra koll på att boka bonusresor själv.
Ja.
Så det är ingen idé att bemöda oss med det jobbet, utan då kan man söka och boka sin egen bonusresa.
Ja, för att man är så inbiten själv.
Ja, exakt.
Men är det en upplevelse som du skulle rekommendera?
Ja, om man tycker om att flyga.
Ja.
Absolut.
Ja, kul. Du, bra.
Ja.
Jag tror vi säger det.
Ja.
Välkommen hem igen.
Tackar.
Ja, vi hörs.
Ciao.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.